Jag har lärt mig livet som att man lär sig matte genom att man går till facit när man sitter med sin mattebok. Här har jag en ekvation. Vad blir det för svar på den? Ja, men det står längst bak i facit. Aha, det blev det svaret. Vad bra. Och så behöver jag inte räkna ut det. Mina första 20-21 år har liksom intellektuellt hämmat mig och det står jag för. Jag har inte tillåtit att få vara så pass filosofisk, så pass djup som mitt autentiska jag har velat vara. Så där har jag ett underskott och därför så, det försöker jag verkligen ta igen nu på äldre dagar. Att lära mig, jag älskar att lära mig nya saker. Åh, vilken dag på jobbet! Och då känner man hur hungrig man är. Det vill säga, i stillheten så blir den här rösten tydligare. Då känner du av, oj, det här behöver jag. Men det känner du inte om du kör på i 100 på autopilot.
Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av poddterapeuten i serien Samtal om. I dagens avsnitt så pratar jag med Micke och vi pratar om allt från uppmärksamhet till orättvisor, livsmanus, det inre barnet, generationstrauman och att få välja. Och sen berättar Micke om sin historia, om en uppväxt där han inte hade några val, där han fick facit utan utrymme att få välja och reflektera själv. Och han berättar om resan därifrån till det liv han har idag, där han verkligen väljer och verkligen reflekterar. Och vi kommer prata mycket om religion, om existentiella frågor, om Gud, om universum, om andlighet och om skam och skuld och att släppa taget. Mycket nöje. Varmt välkommen till poddterapeuten. Och vi har med oss Momo här också. Hon sitter på stolsryggen och smäller mig med sin svans.
Som vanligt.
Som vanligt. Och du har din fina hund som du har varit ute med här på morgonen.
Ja, precis. Enzo. Ja. En liten Jack Russell.
Åh, alltså det är... Jag älskar, vi pratade lite om det innan vi började sätta på inspelningen, innan vi spelade in. Det där med djur och då förklarade jag att jag är verkligen... Jag skulle kunna ha hur mycket djur som helst, bara lägenheten skulle tåla det.
Mm.
Hur har du det med djur förutom din fina Jack Russell?
Jag har alltid varit sån här, titta på djurprogram. Tycker jag var roligt. Och David Attenborough. Mm. Han är ju underbar liksom och titta på dokumentärer och han är så otroligt fascinerande personlighet. Och att han har verkligen hittat sitt mission, det tycker jag är häftigt.
Sitt mission, åh vad spännande! För jag älskar det där och nu gav du mig världens bästa ingång.
Varsågod!
Ja men nu, du la upp den för smash ju!
Eller hur? Det var lite menat.
Ja men åh, tack! För vad är din mission?
Vad är min mission? Ja du. Det är ju kanske inte att göra djurdokumentärer i alla fall. Det är ju, så är det ju. Men det är ju ändå någonstans att hjälpa dem som inte har det så bra till att få en förhöjd livskvalitet någonstans. Är ju det någonting som jag tycker om och som jag vill hjälpa till med. Och det kan te sig på många olika sätt. Men det kanske vi kan komma in på längre fram.
Det här med att hjälpa människor. Det här med mission. Var kommer det ifrån egentligen, tror du?
Ja, du. Bra fråga. Jag tror att det är en del av mitt autentiska jag. Att hjälpa. det har på något vis alltid funnits med, tror jag. Så länge jag kan minnas. På olika sätt. Jag har väldigt svårt för orättvisor till exempel. Och det kan också te sig på väldigt många olika sätt. Alltifrån en, i mina ögon, där och då, dålig domarinsats.
Mm.
om mitt favoritlag i fotboll förlorar till exempel. Mm. Och så är det domarfel. Där är jag jättedålig förlorare. Men där kommer ju min liksom orättvisa aspekt kommer in där. Att det är en trigger för mig, som vi säger i terapeutsammanhang.
Men det här med rättvisan,
mm,
det är en triggers om det inte är det för dig.
Ja,
du säger.
Ja.
Vad tror du det kommer ifrån då?
Ja, men som liten och sådär, så var det mycket det som jag nyss sa. Det här med att jag höll på mycket med sport. Jag tyckte det var orättvist när man förlorade och det var ojämna lag. Och så.
Ja.
Ja, men han är ju längre. Det är klart att han kan hoppa högre och sådana här grejer. Men sen på äldre dagar, när man blir visare och lite mer reflektiv i sitt funderande, så är det ju de här stora frågorna. Alltså, vad är det vi håller på med i världen? Liksom? Det är, vad händer? Vad sysslar folk med? Det behöver inte gå längre än till Ukraina just nu. Vad händer? Varför ska det hända dem? Det kan verkligen vara en trigger för mig och så där. Och då blir man ju det här, vad kan jag göra? Vad kan jag hjälpa till med?
Mm. Och vad brukar du göra då?
Nej, men det lilla man kan. Mm. Återigen, den här gamla klyschan, man kan inte göra allt, men alla kan inte göra allt, men alla kan göra något.
Mm.
Vad den nu är.
Ja, men den är inte så dum. De där gamla godingarna, de är inte så dumma faktiskt.
De finns av en anledning, brukar jag säga.
De finns av en anledning, yes. Sen är det ju vi som har en viss förmåga att sätta vissa saker på repeat och göra det till floskelbingo. Men när man säger det verkligen i rätt tidpunkt och det kommer verkligen från en plats, då är ju då de blir kraftfulla. Som jag hör nu att du verkligen, det kommer ju någonstans ifrån det här.
Ja, och när det kommer inifrån på det viset och det har fått mogna liksom, det är inte ha barnsliga glasögon på sig, utan då är det lätt att jag tror det, att man är lite extra känslig. Jag vet inte hur man kan analysera det på något sätt, eller öppen åt det hållet som jag är. Så tar man lätt på sig väldigt mycket och vill göra allting för alla. Nu har man väl lärt sig den hårda vägen att det inte går.
Det där med orättvisa och rättvisa, det kan jag verkligen känna igen mig också. Det är en sån här trigger för mig med. Alltså vi människor, vi har ju som ett livsmanus.
Mm. Oh ja.
Ja. Och i de här härliga pusselbitarna, som ibland kan vara lite svåra, så finns det ju ledtrådar till den kompassriktningen som vi sitter med idag som vuxna. Mm. Av att man inte har fått positiv uppmärksamhet för den man är.
Mm.
Det har i alla fall skapat väldigt mycket känsla för mig, att det ska vara rättvist. Liksom.
Mm, mm.
Jag kräver min plats idag. Liksom.
Ja, visst.
För får man den inte, då får man ta den. Så.
Ja.
så vad tänker du kring det? Har du någon liknande sån här manuspusselbit som du tror det kommer av från din?
Ja, absolut.
Livstema.
Absolut. Och det är sånt jag har gått i terapi för själv.
Mm.
Såklart.
Ja.
Det handlar i mitt fall om tredje barnet klyschan. Alltså jag är tredje av fyra. Och kom väl lite grann mitt emellan och var en liten glad skit. Som inte behövde så mycket uppmärksamhet. Utan det ordnade sig själv. Han är så glad ändå. Liksom, typ. Och sen så, när jag var liten så var jag rödhårig och jag hade fräknar och jag var lite, om man säger då, i den tiden i alla fall annorlunda, tyckte jag då. Alla andra var blonda eller brunhåriga, men jag var rödhårig. Och fick man väl höra någon gång ibland, du vet, och sådär. Och sen så hade jag en storebrorsa som var allt det där. Han blev lång och jag blev inte så lång. Och han var snygg och jag var inte så snygg, tyckte jag. Han fick mycket tjejer. Och jag hade inte alls lika stor framgång där. Typ noll. Och mellan högstadiet och gymnasiet. Det var liksom total Sahara-torka på den fronten för mig. Och då blir man ju såklart jämför sig och sådär. Att man skulle vilja vara lite mer som honom och så.
Fick han mer uppmärksamhet också då, kan man säga?
Ja, det fick han ju. Det har han fått.
Ah.
Upplever jag i alla fall. På den tiden. Sen har väl jag fått mer uppmärksamhet lite mer sen. Men då har det blivit... Det är lite grann som att det är inte nu jag behöver det. Det där tåget har lite grann redan gått, du vet.
Ah, vad spännande. Är det så det känns idag alltså? Idag är det liksom uppmärksamhetståget det har gått.
Ja, i alla fall från nu finns inte mamma med längre, men från mamma och pappa då. Att det var lite på ett annat sätt.
Mm.
Ja, du vet, man fick höra sådana här saker. Det blir lite personligt, men det gör ju inget. Man fick höra, du vet, från mamma att jag är charmig. Så här. Jag skulle vilja ha som min bror, så här, snygg. Ja, men du är
ju charmig.
Liksom. Ja, men jag vill inte vara charmig. Jag vill vara snygg i så fall.
Ja, det är klart.
Men det hjälper inte att vara charmig. Jag får, det är liksom så här. Man blir inte poppis. Och
det är den här klassiska. Liksom. Ja, men du kanske inte är så snygg, men det är det inre som räknas.
Ja, men precis. Det du har, det är något annat. Ja, men hur går det för mig då, tycker du?
Ja, precis. Bless
man får det här. Det är ingen tröst för en 15-åring, 16-åring att höra det. Liksom.
Nej, det är faktiskt inte det. Även om, nej. Jag menar, hon menar ju väl såklart. Men
det gjorde hon.
Men det är ju inte...
Det gjorde hon. Hon gjorde sitt bästa och det vet jag. Men just ett par gånger tror jag det är lite dumt. Så att det är klart att en del rättvisa aspekt har ökat på där. Absolut. Och det är jag medveten om. Absolut.
Och då blir det en trigger för dig idag fortfarande.
Ja.
Men vad fint att du kan medvetandegöra det ändå. Och att, för det är ju först då vi kan jobba med de här sakerna.
Ja, men det har ju tagit sin tid.
Det har det. Det
brukar kunna sätta det. Ord på det och skratta åt det. Och sådär. Och jag har ju kommit ändå så pass långt i den processen att jag tror på. Min fru tycker att jag ser bra ut, säger hon.
Mm.
Då tror jag på henne. Men jag kan inte ställa mig i spegeln och känna att jag är snygg. Det tror jag inte att jag kommer känna resten av mitt liv. Men jag tror på min fru när hon säger det, att hon tycker det. Så långt jag kommer.
Och det är bra. Fint.
När man blir äldre så handlar det ju mer och mer om att tycka om sig själv. Och en övning jag brukar göra faktiskt med mina patienter just i att om de har liknande erfarenheter som jag, liknande liksom känslor kring den man är och hur man ser ut och så vidare. Att man kan lite grann skapa en relation med den lilla killen eller lilla tjejen som inte kände sig så fin. Men då tar man fram ett litet kort på sig själv när man är liten. Kanske 5, 6, 7 år någonting. Och pratar med den här lilla personen på det här kortet. Det tycker jag är så fint. Va, hej lilla du. Jag vet precis hur du känner här. Jag vet hur du mår och jag vet dina tankar kring det här och den här tröjan du har på dig på det här kortet. Du tyckte nog att den var lite för liten, men mamma sa att den var okej. Och du kände dig lite utanför, men vet du en sak? Jag finns med dig nu. Från och med nu så finns jag med dig och så klappar man lite grann på kortet. Och så på sånt sätt så kan man skapa en liten... relation med sitt inre barn.
Har du gjort övningen eller brukar du göra den själv?
Jag har gjort den själv och jag har ju gett den till flertal patienter som tycker om den och som många gånger blir väldigt, väldigt stark.
Ja. Hur blir det för dig när du gör den?
Men jag har fått en mycket större kärlek till den här lilla skitungen. Liksom, som jag...
Det här var lite kul.
Ja.
Till. Men du måste slänga en skitunge i det.
Ja, nej, men det ser ut som en skitunge. En liten glad liten bus.
En kärleksfull skitunge.
Ja. Så att, jag tycker det är en väldigt fin övning det här i att komma nära det lilla jaget. Liksom.
Ah. Jag håller verkligen med dig. Det är så fin övning. Och precis som du säger, väldigt sådär berörande. Mm. Ja, för visst är det svårt det där med generationer och generationstrauman och sådär. Någonstans så är det ju upp till en själv att bryta osunda mönster till nästa generation. Och det är ju assvårt. För det går ju bakåt och det går bakåt och det går bakåt och det går bakåt. Så den då som ska vara den som liksom, nej men nu vill jag ge ett annat livsmönster till mina barn. Ett som inte jag fick. Och nu pratar jag inte om specifikt dig. Men just det här liksom att bryta då det här invanda livsmönstret är så himla svårt. Men då krävs det här egenarbetet och den här medvetenheten kring ens egna mönster och vad man tar med sig från sina föräldrar, såklart. För vi pratade ju i telefon innan och då berättade ju du din historia om just det där. Det där med att du inte fick välja. Alls.
Nej, det var inte riktigt läge och sen samtidigt så var det heller aldrig det var någonting som jag inte var medveten om då förstås, att jag inte det var bara naturligt att man skulle till kyrkan då varje helg och för mig så fanns det både jättefina inslag men också ganska så läskiga inslag för mig. Och när vi går in på den här biten och intervjun så vill jag verkligen vara tydlig med att det här är min upplevelse. Det här är inte någonting som jag talar för alla. Det här är min resa och min upplevelse av det jag har varit med om. Det vill jag vara tydlig med.
Bra. Så ta det från början.
Från början, det är ju jag infödd och uppväxt i en frikyrklig miljö, en familj där det har alltid varit en självklarhet och en släkt som större delen av den fortfarande lever i det och i den tron och så vidare. Och det fanns inget alternativ. Det var bara det som gällde. Och det var söndagsskola och det var tisdagsgrupp och måndagsgrupp och pojkgrupp och så vidare. Och, som det hette på den tiden, pojkgrupp och flickgrupp. Man hade inte pojkar och flickor ihop då. Och ungdomskör och musik och liksom hela den här biten, det var ungdomssamlingar och bönemöte och allt vad det var. Det var hur mycket som helst som var i kyrkan. Så att på det viset så har det varit en naturlig alltså en del av min uppväxt. Och så där. Det är ju först när jag har börjat, som jag säger, tänka själv. Som de här bitarna har kunnat börja ifrågasättas lite grann. Jag har ju gått och fått alla svar hela tiden. Jag brukar säga att jag har lärt mig livet som att man lär sig matte genom att man går till facit när man sitter med sin mattebok. Här har jag en ekvation Vad blir det för svar på den? Ja, men det står längst bak i facit. Aha, det blev det svaret. Vad bra. Och så behöver jag inte räkna ut det. För svaret stod ju där längst bak. Och när jag fick då ett dilemma i livet. Ja, men det står i första Timoteusbrevet 2:16 där. Det står det, att det är så. Aha, ja, men då vet jag. Så istället för att resonera sig fram till vad tycker jag egentligen, så fick jag hela tiden referera till någonting som står i Bibeln. Att det, svaren står ju där. Varför ska vi resonera när det är Guds ord? Liksom?
Det blir ju väldigt konstigt också, för att då blir ju det den person som då berättar för dig var du ska titta på facit. Då är det ju faktiskt den som styr. För den visar ju vilket facit du ska välja.
Jajamän, så är det. Precis, så att auktoriteter har ju också blivit ganska så svårt för mig att hantera. Och
där kommer rättvisa biten in.
Ja,
där föll verkligen pusselbitarna på plats.
Jajamän,
ja. Så är det. Åh, vad starkt. Och de här auktoriteterna då, de har verkligen berättat för dig vilka facit du ska ha och hur du ska tänka och hur du ska agera. Ja.
Ja. Allt från söndagsskola till ungdomssamlingar och predikan på söndag kväll var det ju som vi gick på möten då mest. Där man fick undervisning om att om man inte gör det här, ja, men då finns det ett helvete. Och där är det väldigt olika, har jag förstått det som. Att en del, man pratar inte så mycket om det. Eller jag har inte tolkat det så. Eller så här. Men jag i min lilla hjärna på den tiden tolkade det väldigt bokstavligt. Och det var ju någonting man inte ville hamna i. Och därför så anpassar man sig ju efter Bibeln, efter Guds ord och trodde det som stod helt enkelt utan att tänka efter själv, för att det är farligt att tänka efter själv. Då kan man gå emot Guds vilja och då kommer jag till helvetet, och det vill jag inte, så då tänker jag inte själv.
Åh gud, vilken ångest.
Ja, tack. Kan man säga att det var, och blev, kanske när man blir medveten om det så blir det ju värre. Lever du i det så är det ganska enkelt, du vet.
Ja, ja.
Så det, ja.
Ständig ångest och oro då för någonting som man faktiskt inte kan kontrollera. Eller ens fact-check.
Ja, precis. Och när man blir medveten om och vill börja tänka själv.
Ja.
Det blev ångestfyllt för mig.
Ja, oh, förstår det. Ni var alla marinerade i samma tro och samma community.
Mm, ja, absolut.
Så du hade ju också familjen i det här, om man säger.
Ja,
ja, det var det jag skulle bara kolla. För då blir det ju ytterligare ett lager av svårt att ta sig ur. För då är ju familjesystemet inne i det också ju.
Mm, verkligen.
Ja, ja, vad 17 gubbar. Så under den här perioden, du beskrev ju början då med... Vi pratade ju i början där med uppmärksamheten och att din bror fick mer uppmärksamhet och sådär. Då förstår jag också ytterligare djupet i det här. Det får ju verkligen liksom en sån här tyngd in i det du berättar. Det är otroligt berörande. Jag sitter och svettas verkligen för att det är så himla starkt.
Ja.
Hur känner du när du berättar det just nu med mig och med lyssnarna?
Jag har ju gjort den här resan nu för ett antal år sedan liksom, och verkligen lämnat. Det är klart att det är känsligt fortfarande. Det kommer det väl alltid att vara.
Ja, det här, konstigt vore det väl annars, tycker jag.
Ja, ja. Nej, men det här med att tänka själv, det är ju väldigt mycket det som ångesten satt i, som du så fint sa förut, att vilken ångest, ja det var det. Och just när man börjar tänka, de där tankarna börjar vinna över mina gamla sanningar, men det det här går inte ihop liksom. Så att jag brukar alltid jämföra med min dekonstruktion av min tro som en omgång av det här spelet Jenga, om du vet. Där man bygger små bitar av trä i ett högt torn. Och så ska man plocka ur en bit och så ska det stå kvar liksom. Det är lite så som jag tänker att min dekonstruktion har varit. Nej, men den här grejen kan jag inte stå för längre. Ja, men då plockar jag bort den så här. Och sen plockar jag bort den och sen plockar jag bort den. Nej, men det kan jag inte heller stå för längre. Och det bla bla bla. Och sen bara rasar jag alltihop. Det håller inte. Så var det för mig.
Och vad hände då den där dagen när hela Jenga-konstruktionen föll? Vad tog du vägen då?
Ja, i och med att det var bit för bit så blev det inte så där att det blev ju mer en ska man säga? Jag skulle kalla det för en frälsningsupplevelse fast åt andra hållet. Jag är fri. En frihetskänsla från all skam och skuld. Som har legat på en och som jag längre inte behöver ha på mig. Jag behöver inte bära det längre. För det finns inget helvete som du kommer till för att du har tänkt de här tankarna, gjort de här sakerna, bla bla bla. Liksom för att du har börjat tänka själv. Och så vidare. Så det är väl mer en frihetskänsla än en ångestkänsla. Ångesten var när jag började plocka bort bitarna snarare.
Vad var det som gjorde att du ändå klarade av att börja plocka den där första biten? Var det något som hände eller var det någon som du tog stöd och hjälp från? För det krävs ju enormt mod att kunna göra det i det här insyrade, marinerade, starka, existentiella system som du är i.
Ja, alltså jag tror mycket började när jag flyttade hemifrån och började på en folkhögskola. Och man träffar andra kristna ungdomar med helt annan bakgrund. Har du, röker du? Och så säger du att du är kristen, du vet. Alltså den nivån var jag på. Sådär. Ja, men det står ju i det här bibelordet att man inte ska röka. Ja, men det är ju en tolkning, säger den personen, av det här. Och du vet, man får en helt ny ingång på vad Bibeln är. Så man blir varse om. Att man, ja, okej, så här. Och så känner man nästan, man blir nästan rädd. Det är väl en känsla jag kan säga, att det var en rädsla att börja plocka ur de här bitarna. Och det var att syna korten helt enkelt.
Syna korten. I det här sammanhanget som du var inne i då, och du kommer dit marinerad. Jag vet att det här är mitt ord, men det förklarar i min hjärna hur
ja, du det är bra ord.
Och så kommer du då till ett sammanhang. Är du i minoritet då, om man säger så, och du har en ganska stor ny marinad som du hamnar i, om man säger så.
Ja,
är det som händer? Är det det som är magin här? Jag försöker bara förstå.
Ja, alltså det stora är att man ens börjar att diskutera om det är rätt eller fel.
Ja, just det.
Det är den stora skillnaden från det jag kommer från till dit jag kommer, om man säger.
Just det, men för att kunna börja diskutera så måste ju till en trygghet.
Vad är det att diskutera, säger jag. Ja. Det står ju där.
Ja.
Ja, fast där står det ju så. Vilket är rätt, liksom.
Ja, men precis. Men jag försöker bara förstå marinaden, nya marinaden. Är det så att du kommer in i ett nytt sammanhang där du känner dig trygg men samtidigt utmanad av en större helhet? Eller är det en specifik person? Det är den jag försöker förstå.
Ja, men det var nog i helheten där. Jag var ju i minoritet i min marinad, om man säger så. Och andra var mer
i sin.
I en annan. Som var mer liberal helt enkelt. Och inte alls så dömande och lite mer filosofisk syn på inte vem utan vad är Gud. Sådär. Jag fattar inte vad de pratar om, du vet. Jag brukar säga att jag i mina första 20-21 år har liksom intellektuellt hämmat mig, och det står jag för. Att jag har inte tillåtits att fundera utanför bibelboxen liksom. Att jag har inte tillåtit att få vara så pass filosofisk, så pass djup som mitt autentiska jag har velat vara. Så där har jag ett underskott, och därför så, det försöker jag verkligen ta igen nu på äldre dag, att lära mig, jag älskar att lära mig nya saker. Lära mig mer, jag tycker om att ha fel, som Björn Hattiker sa, jag kan ha fel, jag älskar att ha fel. För jag lär mig något nytt. Det är underbart att ha fel.
Vi människor, vi är ju så mån om att inte sticka ut. Vi vill ju inte vara annorlunda egentligen. Vi människor är ju flockdjur.
Mm.
Och då kommer du ju då från ett community där, om du hade då börjat ifrågasatt, då hade du stuckit ut där. Liksom.
Mm.
Och det vill du inte. Och så är det kopplat till alla de här sakerna. Så kommer du till ett nytt community där du helt plötsligt sticker ut på grund av det.
Exakt.
Och då är det liksom så här, aha, nu, det öppnar den här lilla sprickan för att du är mottaglig för deras tankar, för deras ord. Det behövs ju bara en liten, liten crack. Ja.
Mm, mm.
Men den måste ju finnas. För annars blir det ju bara, du vet, som vatten på en gås. Att det bara rinner av. Liksom.
Ja.
De hade ju kunnat berätta de här sakerna för dig. Och du hade ju bara kunnat, nej. Liksom. Du vet, avfärdat det.
Mm.
Men det var någonting som hände i det här sammanhanget. Som du ändå tillät den här sprickan att få vara.
Ja, och jag tror att den kom precis innan det som du frågade tidigare i den här intervjun. Att, när började första gången liksom tvivla lite? Och det var en kompis ställde en fråga till mig som jag inte alls hade funderat på. Som jag inte hade ett svar på. Och som blev en liten öppning första gången. Sådär.
Ja, kommer du ihåg vad du svarade då?
Nej, men jag kommer inte ihåg. Jag har inget svar på det. Eller jag... Så.
Men tänk vad lätt det hade varit för dig då ändå. Att inte öppna upp den där lilla sprickan av tvivel. Utan ha gjort precis samma sak som du hade blivit lärd. Mm. Vet du hur lätt det hade varit för dig att bara tagit den där och bara visat facit? Och bara, jo, men det är för att du läste det här så vet du. Så. Du hade kunnat gjort det.
Mm.
Och du gjorde inte det.
Nej, det gjorde jag inte.
Du hade kunnat svara på samma sätt som... För du fick ju en fråga, säkert en fråga som du har ställt när du var mycket mindre. Och då fick ju du facit. Och du hade kunnat gjort samma sak mot den här personen. Ja, men titta här. Här har du facit. Men någonting hos dig gjorde att du ändå inte gjorde det.
Nej, för att svaret gick emot det som jag kände var rätt. Alltså mitt autentiska jag.
Mm.
Mitt riktiga jag.
Mm.
Protesterade.
Mm. Ja, det är fantastiskt. Det är... Jag förstår verkligen din... Det blir som en revolution här nästan.
Ja, det blir det. Verkligen.
Ja. Och jag kan ana att det inte var bara dans på rosor med frågeställningar och ta bort och frihet och bitar. Utan det måste ha funnits en hel del tvivel i det här också. Kan jag bara ana.
Mm.
Och frustration. Och rädsla.
Ja, men mycket blir ju att vi förstår inte allt och så kör vi på. Liksom,
typ. Ja.
Det är ju en sån här gammal... När man inte kan svara på relevanta frågor utifrån vad Gud är eller vem Gud är och hur han agerar och inte agerar, då säger vi förstår inte allt. Nej, det gör vi inte. Och så går man vidare och så pratar man inte mer om det. Det är en väldigt enkel lösning. Men jag hade svårt att släppa den grejen. Jag kunde inte släppa det efter. Jag fick inte ihop det längre. Men sen, jag har ju... Jag har ju varit liksom ganska så synlig i den här världen. Jag har varit med och sjungit väldigt mycket. Jag är utbildad musik, utbildad på musikskolan. Har gjort mycket jobb liksom och framträdanden och både med körer men också solistiskt. Så att det är många som har sett liksom mig stå längst fram och sjunga och lyfta händer och lovsång och gospel och allt vad det har varit. Så att bara sluta med det, det var ju liksom en del av det som jag gjorde liksom. Musiken i kyrkan, det har ju funnits med jättelänge.
Att det var någonting som du var tvungen att välja bort om du nu gick in på den här nya vägen?
Ja, så är det ju. Så är det. Det är klart att när jag säger att jag inte längre har en tro eller sådär. Jag kan inte stå här och sjunga om en levande Gud när jag inte ens tror på att den finns. Det går emot liksom... Då blir jag ju hycklare åt andra hållet, om man säger.
Ja, jag förstår hur du menar. För då var du inte inne i den här att du hade kunnat tänka omkring vad Gud var eller vem Gud var, utan mer att det är antingen den här bilden av Gud eller också inte alls. Liksom.
Ja,
har jag förstått rätt då?
Ja, ja precis.
Ja.
Den har jag väl reviderat nu.
Och jag tänker framåt sen då, den här resan av att du ska, att du då gav upp det här. För har jag förstått det rätt då, att då blev det liksom som att då behövde du ge upp då med att stå och sjunga där i kyrkan om Gud.
Mm.
Och du var tvungen att offra det liksom. Är det så?
Mm. Absolut. Och släppa församlingsgemenskapen, och det är många personer som man inte har träffat sedan dess alls faktiskt. Det är klart att jag har väl varit i någon kyrka då och då, men
jag får inte ihop det ändå med det här med att det fanns ju så många runt omkring dig nu i det här nya sammanhanget som också var kristna, som också hade sina församlingar som kunde sjunga kyrka, men de hade en annan bild av
ja,
Gud,
och det fick liksom. Jag inte ihop, vet du.
Nej, du fick inte ihop det. Och det är därför jag inte heller får ihop det just nu. Nej. Jag tror det är där jag har fastnat lite. Ja. Jag får inte heller ihop det riktigt. För de berättade ju för dig att de också ju hade tro. Men de hade en annan bild. Så men det var liksom som att du fick inte ihop att det kunde vara så ändå.
När man är så hårt marinerad, om vi använder lite uttryck.
Ja.
Så hårt marinerad, så finns det väldigt mycket vitlök kvar liksom på mig. Så att jag behövde kanske 10 år att få bort den här vitlökssmaken och få in lite annat istället och liksom få bort det helt på något sätt. Eller koriander, en annan stark smak. Jag får bort den här delen. Så att den 10-årsperioden från folkhögskola och framåt en bit där. Det behövde väl jag för att komma liksom till folkhögskolenivån. Så att vi snackar mitten på 2000 och 2010. Det var där någonstans jag kom till folkhögskolenivån, där mina folkhögskolekompisar var redan 95. Så att det var inte det. Det tog ett år och så har jag ändrat åsikt på hela fundamentet i kristen tro, utan det tog verkligen ett par år alltså.
Kunde du hitta ett annat sätt sen att sjunga istället än just i det här sammanhanget då?
Ja, det gör jag ju nu då.
Nu. Mm. Men och, även det var någonting som du var tvungen att ta en lång paus då från, för det var så kopplat till.
Nej, utan det har legat parallellt hela tiden. Det är bara att det finns ju ett profant spår och ett kristet spår, om man säger. Där jag var med som solist på vissa artisters skivor och någon ville göra en duett med mig och man var med där. De förfrågningarna kommer ju inte längre nu då. Såklart. Jag har inte heller frågat mig om... Så att jag förstår dem i det, full respekt för det, absolut. Men det är klart att det blir skillnad. Men det är hellre att det är som det är än att ha kvar det och att det var som det var. Det är liksom inte ens en fråga.
Så nu hoppar vi fram lite. Mm. Hur har du det medan du pratar med mig här och nu?
Det känns bra. Du vet, jag har ju pratat om det här så mycket med mina psykologer och psykoterapeuter. Och ältat fram och tillbaka med mig själv och läst böcker och hit och dit med mig. Och jag följer ju många sidor på Instagram där deconstructed personer som har gjort liknande resor som jag. Och att man får mycket stöttning där liksom. Det är en grej som jag kom på, det handlar ju om så otroligt mycket om skam och skuld, yeah. Alltihopa.
Mm-hmm.
Och att var kommer skammen ifrån? Jo, den är ju från början en grundkänsla som är utvecklad i oss för att vi inte ska bli lämnade av våran flock. Ja, att passa in, att få vara med liksom. Och då anpassar vi oss till flocken. Och vilken flock hade jag i början? Jo, i kyrkan. Då anpassade jag mig till den flocken. Utan att reflektera. Jag bara anpassade mig, för då fick jag vara med.
Exakt.
Mm. Mm. Sen kommer nästa flock. Och då kommer ju folkhögskoleflocken. Och så anpassar man sig lite grann till den. Och sen så kommer man ur den. Och så kommer man till nästa flock. Och vad blir det då? Så, här. Så jag förstår om man kan tycka så här. Vad är det för en hoppetoss person? Liksom,
nej, verkligen inte.
Jag förstår om vissa lyssnare kanske kan tolka det så.
Nej, inte mina lyssnare. De är kloka.
De är smartare än
de
så.
De är smartare.
Ja, det är gött.
Nej, bara, vet du. Du berättar hur det är att vara människa.
Ja, men det är ett sökande.
Ja, alltså, du är absolut människa.
Mm, tack.
Det är inte konstigt alls. Det är verkligen. Du söker flocken för att du är människa.
Ja, så är det ju.
Mm.
Så är det ju. Och vilka är min flock?
Ja, vilka är din flock idag?
Ja, de är ju inte så många. Och det kommer man ju fram till också när man blir äldre. Att man har ju inte alla sina Instagram-vänner i sin flock direkt. Utan det är väl en tapper skara på 10 personer kanske.
Är det en självvald flock?
Ja, det är en självvald flock. Och som också har valt mig.
Ja, det är de bästa.
Ja, det är de bästa.
Ja.
Så att jag har inte en 150 personers flock. Mm. Det hade jag när jag var med i kyrkan.
Mm.
Men det har jag inte nu.
Nej.
Men det är ju någonting som jag har upptäckt med åren. Att i kyrkan så var det väldigt skönt att veta. Jag visste ju allting. Och sen så blir det liksom, du har inte vetat någonting. Liksom. Och då vill man ju å andra sidan gå tillbaka till det här, men jag vill ju veta allting, för det är ju någonting jag uppväxt med, du vet, och
ja.
att ha koll och veta. Så det är väl en konstig men en positiv ändå del, tycker jag, att ta reda på hur saker och ting hänger ihop.
Den här kampen som jag ändå, nu får du rätta mig om det är fel ord, men jag får upp en kamp ändå här.
Mm.
Och
ja, den har varit lite molande.
Ja.
Om du förstår vad jag menar. Den har funnits där i många år, och det är väl först som sagt för, ja, jag kan inte säga det ens, men typ 10 år sedan då. Mellan 5 och 10 år sedan som det verkligen landade att jag är fri. Du vet. Den omvända frälsningsupplevelsen. Jag brukar förklara det som. Ja.
Det är underbart. Det känns i hela kroppen.
Ja, men för mig så blir det verkligen så här wow-känsla. Och återigen, det handlar ju om att vad jag hade med mig utifrån det jag fick i kyrkan. Alltså jag trodde ju fullt ut på ett helvete. Jag trodde på Noaks ark. Och jag trodde på Jona i valfiskens buk. Och jag trodde på allting. För det stod ju, det var ju Guds ord. Och Gud skojar man inte bort liksom. Han är ju the shit. Det är han som har koll på grejerna. Så att det jag tror det är svårt att fatta för den som inte har varit där hur hårt de här grejerna sitter. Faktiskt.
Det tror jag också, och det är därför jag har verkligen ansträngt mig så himla hårt här med att komma mina konstiga frågor.
Nej, ja.
För att jag verkligen vill förstå. Och jag vill att lyssnarna ska vara med på din resa. Och så jag tror att även om jag inte kan förstå det såklart fullt ut liksom, för jag har inte varit i dina skor. Så får jag ändå en bild av det. En väldigt bra bild av det nu.
Ja, bra.
Jag har målat upp det jättefint. Och vi har gjort det här. Och jag bara fick upp den här då, kamp. Liksom. Och du beskrev det också så bra. Det här liksom att det är en lång kamp. Och jag ser också det. Det liksom, var en lång och ganska seg kamp. Liksom. Och så har det varit lite steg framåt. Och så kanske det har varit något steg bakåt. Och så har det gått lite så där upp och ner. Men ändå i en riktning, så ser jag det. Nu bara lägger jag in mina egna liksom, visualiserande bilder av det du har berättat. Så får du säga om det liksom, stämmer in, eller om det resonerar hos dig eller inte. Men det är, liksom, det är så jag ser det utifrån det du berättar framför mig. Liksom. Att det finns en ny kompassriktning. Och så finns det ett nytt stödsystem, din flock som du har valt och som har valt dig. Och så finns det fortfarande den här basen mitt i allt det här. Att du vill pay it forward. Du vill hjälpa andra. Och det gör du idag.
Jag hoppas det. Jag hoppas verkligen det.
Och den här övningen som du sa med att ta fram sitt kort. Och titta på sitt barn. It makes so much sense. Ja, precis. Alltså jag förstår verkligen hur det resonerar hos dig och varför just den övningen också kom upp idag.
Ja, för den är ju nära mig och det är därför som jag ger den ofta. Till de som behöver, jag slänger inte ut den till alla förstås, utan det är när det tangerar.
Och sen kan man ju alltid slänga ut det. Alltså som jag och Erika brukar säga, så släng ut det du vill slänga ut och sen får folk ta det de vill ha då. Liksom.
Ja, det
så. Ja, igen, vilka är vi och ge massa facit igen då? Vi är inte de här som ska heller bara, du ska ha det här, du ska behöva den här övningen, du ska behöva det här rådet, du ska behöva det här, nej. Utan igen, så här, ja det här finns, det här kan vi titta på, vad vill du ha?
Ja, precis, en buffé.
En buffé.
Psykoterapibuffé.
Ja, utan marinad.
Ja, verkligen. Verkligen som marinad.
Det är bannlyst.
Ja.
Ja, och kanske någon grillkrydda. Kanske.
Fiffig allkrydda.
Ja, precis.
Är det bra?
Ja, men vad härligt alltså. För du säger att du har gått mycket också i egen terapi. Är det då mycket det här som du beskrev nu? Att du sa ju det själv också. Att ja, men det här har jag pratat om nu väldigt mycket. Och bearbetat och jobbat med och sådär. Och känner du nu i kompassriktningen, har den förändrats i någon ny riktning under den här processen? Eller känner du att den är ganska stabil?
Den jag vill vara idag, jag försöker väl bli mer och mer lik den så gott jag kan varje dag. Det vill jag nog ändå tro att jag gör. Sen som sagt, jag är verkligen öppen för förslag, förändringar, för nya insikter och testa liksom den här inriktningen. Det har kommit en ny utveckling av den här teorin. Ja, vad spännande, vad roligt. Vad kan jag lära mig av det? Att man lite mer har kommit till den personen istället för att vara nöjd med ett svar som bara står i en bok från många år sedan. Det är ju en enormt stor skillnad på person. Och jag är verkligen inte den jag var. Jag har gjort en enorm förändring, inre resa på det viset.
Bra jobbat.
Vi jobbar på varje dag.
Ja, en dag i taget.
Jag tycker om den där, hur den är, hela den här dikten. Men som handlar om att vi går inåt valv efter valv.
Mm.
Vet du vilken det är?
Nej, berätta.
Det står så här. Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret. Valv gapade bakom valv och ingen överblick. Några ljuslågor fladdrade. En ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen. Skäms inte för att du är människa. Var stolt. Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig och det är som det skall. Det tycker jag är fint.
Ja, ah, det var ju fantastiskt vackert. Och vilken fin uppläsningsröst du har.
Det var kanske var min mindfulness-instruktörsröst, vad vet jag.
Du har inte funderat på att spela in så här, vad heter, ljudböcker och sånt där?
Det har jag inte, men jag kan ju kolla på det kanske.
Jag hörde det.
Det finns en potential här. Alltså.
Ja.
Vad grymt. Ja, men jag tycker det är så fint, just det här, du blir aldrig färdig och det är som du ska. Det ingår i livet att du inte blir färdig. Det finns inget som är perfekt. Och det är som det ska. Det är okej. Och jag tycker det tangerar väldigt mycket det här med släpptaget. Som jag också tycker väldigt mycket om. Släpptaget. Och se vad som händer.
Väldigt äkt också.
Eller hur?
Ja. Och det är ju så svårt.
Det är ju det.
Taget.
Men det är så underbart när det händer.
Ja, det är underbart. Och det är också läskigt. Att släppa taget om gamla mönster är frihet. Och det är läskigt. För att du släpper ju någonting som har tagit en plats i dig.
Mm.
Och när man gör det så blir det ju ett tomt fält. För det är ju någonting som tidigare har tagit upp din tid, din energi och så vidare. Och så när du släpper det, då blir det ju tomt. Ett tag.
Mm.
Och det är läskigt. För då vet man inte, vad ska jag fylla det med nu?
Mm.
För att det finns ju ett saying som är så här, fill your field. Att alla utrymmen strävar efter att fyllas. Om du går till naturen till exempel, så kan man verkligen se det. Det finns liksom inga hålutrymmen. Allting fylls av någonting.
Mm.
Titta bara på marken. Där finns det inte gräs, finns det mossa. Finns det inte mossa, finns det blommor.
Mm. Precis.
You know? Mm. Mm. Och vi är likadana, vi människor. Och det gäller både oss fysiskt, våra behov, våra beteenden, det andliga. Vad du än liksom. Så när du släpper någonting som har tagit så stor plats i dig, så blir det blir ett tomrum ett tag.
Mm.
Och det är jätteläskigt.
Mm.
För det är förenat också med sorg. För även om det är någonting som du nu har valt bort, så är det någonting som du har varit så van vid att ha.
Mm.
Och kroppen gillar inte sånt. Den gillar inte att bli av med saker. Det finns en läskighet i det.
Mm. Absolut.
Och det är då det blir så härligt med att sätta en ny kompassriktning. Vilken väg ska jag gå nu? Och fyll. Bygg. I din takt. I din tid. Med det du väljer. Och det hör jag dig att du har gjort. Bit efter bit.
Mm. Det var fint sagt.
Mm. Tack. Så jag blir väldigt nyfiken och nu kanske inte vill svara på den frågan, men jag blir nyfiken och jag kanske lyssnar också. Hur är din relation till religion och Gud idag? Med alla de här bitarna nu.
Ja, men precis. Alltså, jag har träffat i kyrkan otroligt fina människor.
Mm.
Med värme och genuin värme. Och genuin kärlek och verkligen ett ärligt hjärta att vilja kärlek. Att vilja liksom det bästa för alla människor. Men med den då inriktningen i botten. Så att den biten har verkligen inte bara varit dålig, det vill jag poängtera verkligen. Musiken har varit fantastisk, kulturskolan fast i kyrkan liksom. Man har verkligen lärt sig att spela och hur man repeterar och ansvar och det finns jättemånga bitar jag har fått med mig i kyrkan. Jag vill bara få sagt det innan. Idag vad gäller Gud och vad det är för mig idag.
Mm. Din relation till det.
Min relation till det idag. Alltså de som vill fortsätta i kyrkan, varsågoda och gör det. Jag har inget problem med att folk är med i kyrkan. Men det finns ändå en gren av den här kyrkan som jag tycker inte om att man lär barn att det finns ett helvete till exempel. Jag tycker att det är ett övergrepp.
Mm.
För mig är det ett övergrepp och det skapar, som hos mig, trauma.
Yeah.
Och det är någonting som de här barnen kommer att få bära resten av sina liv. Så den delen av kyrkligheten som håller på med det. Det förkastar jag verkligen.
Yeah.
Alltså, ja. Det ska inte finnas helt Nej. Enkelt.
Det är som att vara förälder och hela tiden säga till sitt barn att jo, men det finns ett spöke under din säng som bara så du vet. Liksom.
Ja, visst.
Mm.
Men vad gäller att det finns en allsmäktig Gud som har koll på allting? Och fast, nej, det gör inte då, tycker jag.
Mm.
För då har det inte sett ut som det gör. Mm. Och om han finns, eller hen finns och inte gör något åt det, då är inte guden värd att tillbe. Det är lite det som den här stora frågan som satte mig på.
Du är fast där, eller du är fortfarande där i. Liksom,
ja, men den är väldigt bra ställ. Liksom.
Ja.
Du kommer inte loss ifrån den och den är väldigt tydlig till varför det inte finns någonting. För mig, återigen, så blir det väldigt tydligt.
Mm.
Ja, men vi förstår inte allt. Nej, det gör vi inte. Men jag går på det som man kan bevisa idag. Inte på det som jag tror. För då blir det lite att man kan tro på enhörningen i Roslagen liksom.
Ja, men den finns, det vet jag. Jag har sett
spår.
Den.
Ja, du har sett den. Du har sett spår av den.
No.
Sådär. Man har sett spår av den. Någon har hört den sjunga. Och sådär. Wow! Sådär.
Mm.
Det är inte mer verkligt än så för mig idag. Men att det finns någonting som är större än vi. Alltså det här med universum och att det fortfarande håller på och expanderar och atomer som man delar på och som läggs i varsin världsdel och så förändras och rör sig den ena när den andra rör sig på liknande sätt. Alltså det här kan inte jag. Jag vill bara det här med kvantfysik och så vidare. Vi förstår inte allting. Går jag lite emot mig själv.
Men
det funkar liksom, att man ser bevis på det, men hur det funkar det vet vi inte idag, men att det gör det, det har vi bevis på. Det är jag väldigt ödmjuk inför, att det finns saker som vi inte ser och inte hör. Till exempel det kan jag inte säga att nej, det gör det inte, för att vi har ju begränsar kapacitet i vårt syncentra och i våra frekvenser vad vi hör. Alltså det är också någonting vi vet, att det finns saker som vi inte ser och det finns saker som vi inte hör som hörs. Det är någonting som man kan bara vara medveten om, att så är det.
Ett exempel på det, ska jag bara lägga in det lite snabbt, sen ska du få göra klart ditt resonemang och din tanke. Det är till exempel, jag brukar säga att titta på wifi till exempel. Ingen ser wifi. Ingen hör det. Det luktar inte, det har inte en färg, det har inte en form. Men i den stunden som du använder dig av en mottagare som är utvecklad för att plocka upp wifi, så får du internet. Den kommer gå upp på en sån liten bling. Wifi XXX. Anslut? Ja. Så att du ser inte, du hade ingen aning om att det fanns wifi förrän du använde en specifik mackapär som kunde koppla upp dig på den. Och lite så ser jag det. Att
ja.
Det finns saker, men ibland vissa saker behöver du en speciell mackapär för att se.
Ja, men exakt. Och
använda dig av.
Ja.
Ja. Ja. Och då och blir det en del av ditt nya liv. Liksom. För vem använder inte internet idag? Liksom?
Ja, precis. Nu tog jag den första delen av liksom, hur jag ser på Gud och religion och sådär, universum och att vi inte fattar så mycket. Den andra delen är ju uppmärksamheten inåt. Som ju jag har blivit mer och mer varse om liksom, längs min resa.
Ja.
Att det finns någonting inne i mig. Vi kan kalla det för ett medvetande, en själ eller något tredje som man tycker om. Men någonting är det som upplever mina känslor. Som, om man säger så här, vänd på det så säger jag, är inte mina tankar. Jag är inte min kropp. Jag är något annat. Och vad det är, om det är ett medvetande, fine. Då vet vi det. Är vi något annat så är vi det. Men någonting är det. Alltså vad är det som... Ja, det är raka översättning från med mina ord. Från det som Björn Nattig och Lindeblad sa så fint. Alltså vad är subjektet? Den tycker jag om. Och det är någonting alltså som finns in i dig, är jag övertygad om nu för tiden, att det som bor där inne, det vet vad som är bäst för dig. Det är ditt autentiska jag som pratar med dig. Och det kommer man i kontakt med på olika sätt. Det är väldigt olika hur man är som individ, tror jag. Hur man kommer i kontakt med sin inre. Men det jag har upplevt i stillhet, när det inte finns några måsten, inga krav och ingenting jag måste göra just nu, utan jag bara sitter ner och landar till exempel. Då blir ju den här rösten mer hörbar, för den är inte så jättestark. genom olika förnimmelser pratar kroppen med dig, eller pratar den här rösten med. Det är inga ord, utan den pratar genom förnimmelser. Det kan vara en sån enkel bild som att man kommer hem från jobbet och så har varit en hel dag liksom. Man har inte hunnit med någonting, tycker man. Så kommer man hem och så sätter man sig och bara, vilken dag på jobbet. Och då känner man hur hungrig man är. Det vill säga, i stillheten så blir den här rösten tydligare. Då känner du av, oj, det här behöver jag. Men det känner du inte om du kör på i 100 på autopilot. Jag fungerar bäst när jag söker stillheten och får fram de här förnimmelserna i. Är jag på rätt ställe? Är jag på rätt arbetsplats? Är jag i rätt förhållande? Ska jag umgås med den här personen? Fastän vi har umgås i 20 år så känner jag att jag bara anpassar mig. Och vi gör bara saker och ting som den personen tycker om. Och aldrig det som jag tycker om. Och jag får alltid åka dit och den kommer aldrig hit. Att man lite grann skapar sig möjligheter. Eller man, jag, skapar mig möjligheter att reflektera över min vardag, mitt liv, mina val och mina anpassningar. Och på så sätt så upplever jag i alla fall att jag successivt förhöjer min egen livskvalitet. Genom att jag då kan medvetet göra val som är bra för mig.
Vad fint! Och väldigt inspirerande.
Jag hoppas det.
Ja. Avslutningsvis då, för nu måste vi tyvärr avsluta vårt samtal. Men det var fantastiskt fint.
Mm.
Och jag är så otroligt tacksam över att du har delat med dig. Och att du har berättat. Det känns verkligen bra.
Ja, jättekul mig. Att få vara med. Jättekul att du hörde av dig. Jag fick vara med.
Ja.
Mm.
Mm. Vilket fint samtal vi har haft. Jag är jättetacksam.
Ja, vad roligt. Mm. Jättekul verkligen att prata med dig.
Bra. Och då säger vi bara ta hand om dig, så hörs vi igen, och tack igen. Och tack till dig som har lyssnat. Hej då!
Hej då!
Och det där var allt för dagens avsnitt av Poddterapeuten. Stort tack Micke för att du delade med dig. Och tack till dig som har lyssnat. Dela gärna det här avsnittet, för det är genom att du delar som fler får tillgång till podden. Nästa vecka blir det ett nytt lördagsfika, och då kommer vi knyta ihop säcken med anknytning. Missa inte det. Ta hand om er och vi hörs snart igen, hoppas jag. Hej då!